Om du slutar pilla på din telefon.
Välkomna till samtidigt onsdagen den 1 december, avsnitt 187. Är 187 ett primtal, Linus?
Nej.
Bra, välkommen.
Tack.
Välkommen säger också till Dick Eriksson.
Tack så mycket.
Samtiden.
Mm. Får jag bara avslöja en sak? Att jag vet inte att 187 är ett primtal. Inte ett primtal.
Nej.
Men sannolikheten säger att det är inte är.
Exakt.
Mm. Det var min far brukade slänga ur sig fakta så där. Mm. Lite hip som happ på middagar och andra sociala
tillställningar. Pling pling pling. Ja. 612 är ett primtal.
Ja, ja. Det var väl ändå liksom relaterat till diskussionsämnena. Ja, okay. Mm. Och så fråga honom någon gång så här, men pappa, hur visste du det där? Det visste jag inte, men det var ingen annan som visste att det var fel.
Lite grann inledningstalet på landsdagarna var så. Han, Runar, vad heter han? Flipper. Han sa att en stenbro invigdes någon gång på mitten 1700-talet och av Gustav den fjärde. Jag tänkte att det där stämmer inte.
Nej, <okay. laughs>
och sen var det han sa att det är många fel i hans beskrivning av Värmland.
Ja, en fråga då. Har det hänt något den senaste veckan?
Nej, ingenting.
Att jag är en stor uppe är faktiskt ett under.
Mm.
Det är väldigt mycket.
Ja.
Mm. Men då går vi till dagens ämnen då.
Ja.
Miljöpartiets ansvar för onsdagshaveriet. Magdalena Andersson kohandlade till sig makten med kurdisk kommunist. Regeringsförklaringen. Blir Magdalena Andersson en ny Ola Ullsten? Vad kommer de skenande elpriserna att få för konsekvenser? Men allra först laget runt.
Ja, nu är det faktiskt så att det är på riktigt är så att man har jobbat dygnet runt nästan hela veckan.
Ska du ta samma
sak? Ja, precis. Konstigt, var har du varit någonstans? Nej, men jag åkte med till Karlstad i onsdags så att vi riggade upp Riksstudio där då inför landsdagarna då för Sverigedemokraterna som var torsdag kväll till söndag kväll. Så det, man är lite urlakad när man har hållit på och jobbat. Men det är kul, det är lätt att slita folk från kaffeborden och intervjua dem direkt in i studion och köra inspelning. Annars är det ju ett jobb och logistiskt att få folk att komma till studion. Ju. Så att det var intensiva dagar kan man säga.
Men det var ur askan i elden när du kom hem sen?
Ja, just det. Att följa det här jäkla köret med regeringsbildningen, ja. Mm.
Ja, Linus.
Ja, men det är väl samma här. Alltså jag var ju på landsdagarna då och jag sa första dagen så här att det är uppenbart många som är här och man ser nästan på dem att de gläds över att få ta en drink med vänner och så där på kvällen. Och så här, jag är här för att sova, sa jag. För att jag ju har liksom latent sömnbrist hela tiden i och med spädbarn hemma. Men, och det, ja... Det blev inte så mycket sova som jag hade hoppats, men däremot så blev det ju väldigt lugnt, åtminstone två av kvällarna. Som i traditionen bjuder ju att jag mår väldigt dåligt efter en sån här kongress, eftersom jag har totalt struntat i sömn och istället ägnat mig åt alkohol och liknande. Eller inte liknande, utan bara alkohol faktiskt. Väldigt lite andra saker. Det som hände nu var att för det första på torsdagen när jag kom, då började ju liksom evenemanget väldigt sent.
Mm.
Landsdagarna öppnade sig klockan 20 om jag inte är fel.
Mm.
Och där hade jag ett ansvar i och med Jimmys öppningstal och en massa andra saker kopplade till det. Så det blev ganska sent. Det blev liksom en öl och sen så hopp i säng. En öl på några kollegors rum, vilket var väldigt trevligt. Men väldigt kort. Jag tror jag var hemma och i säng innan midnatt. Dagen efter, som traditionellt brukar vara den dagen då folk festar till det, därför att dagen efter det sen är den officiella middagen då folk är lite mer städade. Men dagen efter så slutade, den sista voteringen var typ 23.
Mm.
Vilket ju blev väldigt då ointressant att liksom fortsätta vidare. Alla satt ju och gäspade liksom, så då blev det väldigt avslaget. Och sen så var det då på lördagskvällen var ju den traditionella middagen. Och så. Mm. Den blev ju lite mer röjig än jag i alla fall minns att den brukar vara.
Ja, ja.
Mm. För det var liveband och det var sådär. Det var väldigt trevligt. Men superbra helg, och politikinnehållet kommer väl återkomma till på olika sätt. Men ja, det gav inte mig världens bästa sömn i alla fall, trots att jag hade hoppats det.
Men Jimmys inledningstal satte ju tonen för hela dagen. Det var ju väldigt optimistiskt och, ja, och så. Det skrev ju alla medier om sen. Mm. Liksom att Sverigedemokraterna är väldigt självsäkra och ja. Framtidsoptimistiska.
Ja, det var verkligen den tonen. Mm. Och det var ett speciellt landsdagarna, eller en speciell kongress, i det att det inte fanns någonting. Nu minns ju jag väldigt många liksom, alltså, innan det hette landsdagarna så hette det riksårsmötet, och då var det varje år. Så jag har ju väldigt många sådana i bakhuvudet som har varit av ganska jobbig art, i den meningen att man vet att det finns en väldigt avgörande fråga där man inte är riktigt överens. Där det kanske finns risk att partistyrelsen åker på stryk, eller där det finns chans att partistyrelsen åker på stryk, beroende på vilken sida man har stått på i de här olika frågorna. Men i år var det ju inget sånt överhuvudtaget. Det var ju några frågor där man var oense och där det faktiskt blev ett annat resultat än jag hade önskat. Men liksom, det ska det ju bli. Det är ju bara demokratins spelregler. Ja, det var ju inga såna här stora knäckfrågor eller konflikter.
Nej.
Och det gjorde ju att jag redan på förhand kände att det här kommer bli lugnt.
Mm.
Och det blev det ju. Men väldigt trevligt och väldigt, väldigt, precis som du säger Dick, positivt. Mm. Väldigt bra känsla hos människor att nu kör vi liksom. Och det tror jag är jätteviktigt inför valrörelsen, man känner det. Jag tror att det är ett styrkebesked. Men sen blir det även då för min del så, ja, jag lyckades bli av med uppdraget att följa med Jimmy till Agenda på söndagkvällen. Det vet jag inte om jag hade pallat. Alltså.
Nej, just det. Efter alltså, alla dagarna.
Jag tror jag hade kollapsat. Det är konstigt att Jimmy inte gjorde det. Men så då fick jag komma hem, och det första som hände var ju såklart att jag fick en bebis i famnen som jag då från då hade ansvar för.
Hade han vuxit lite?
Ja, lite grann. Men jag hade haft kontakt och sådär. Så.
Men vänta nu lite grann. Du valde mellan att ta hand om en knappt ettåring eller att vara bisittare bakom kulisserna?
Ja, jag valde att sitta i min egen soffa med mitt eget barn i famnen. Framför att sitta och försöka se pigg ut i Sveriges Televisions lokaler.
Du är en sån här sadomasochist.
Jag tror nog att det inte var så mycket val från min sida heller faktiskt.
Nej, men det... Ja.
Jag kunde ju inte annat än att vara på plats på riksdagen på måndagen. Mm. Normalt, många av tjänstemännen som är med på landsdagar och såna här större event, de får ju av sin chef liksom en ganska uttrycklig order om att nu får du vara borta på måndag.
Ja, just det.
För man har ju jobbat väldigt hårt. Men jag kunde ju inte det eftersom det var statsministeromröstning på måndagen. Och sen idag då, vi spelar in på tisdag idag för lyssnare och tittare. Idag har det ju varit regeringsförklaring. Men nu är vi här allihopa.
Ja, det var ju, vi har ju strulat lite grann med tiden här, men vi fick ihop det. Det tycker jag var bra.
Mm. Ja, jag hade en längre laget runt, men den är ganska tidlös, och jag kanske inte ska ens ha den som ett laget runt, kom jag på, utan jag kanske ska spara den utläggningen till något annat sammanhang.
Jag tycker det är mycket god idé faktiskt, ja. Jag vet vad det handlade om, och jag tror att det kan bli väldigt bra om vi kör egna olika erfarenheter av
Ja.
Nu blir folk väldigt nyfikna här. Då ska vi lyssna på ett avsnitt som kommer om kanske 2 veckor, eller 3, eller 7, eller 16.
Någonstans mellan 250 och 270, tror jag det är.
Veckor.
Nej, avsnitt. Nej, men i alla fall. Nej, men då kan jag ta att jag istället då, att jag har träffat 2 personer. Jag ska bara ta den ena. Då får ni välja mellan en miljöpartist eller en lärare. Alltså det är 2 personer jag träffat.
Det är olika personer.
Ja, olika personer som är. Ja.
Läraren är väl rolig.
Läraren är rolig.
Men då i alla fall jag träffade en person då i ett socialt sammanhang som hade jobbat som lärare i ett utanförskapsområde i Stockholm i 20 år.
Mm.
Och lång historia kort så sa han det att alltså vi har försökt. Alltså de här barnen har haft i alla fall på den skolan han gick. De har haft så bra förutsättningar. Det har satsats medel och vi, alla lärare som jobbar där, otroligt kompetenta, engagerade. Han själv hade suttit på sin fritid efter skolan och hjälpt elever då. För att han liksom kände att det var någonting bra att göra liksom. Och min kommentar till det var att det är något väldigt mänskligt och faktiskt väldigt svenskt att liksom man ser ett problem och sen så försöker man lösa det. Mm. Det gör ju alla svenska företagare och arbetare. Och
det är det som har skapat vårt välstånd, att folk har tagit ansvar.
Ja, precis. Men det är bara det att det här ser väl jag då som ett så kallat mission impossible, omöjligt uppdrag. Mm. Men det var roligt att få höra från verkligheten.
Så här, teoretiskt skulle det inte kunna vara så att om alla de här insatserna, framförallt, nu pratar vi inte pengar och sådär, för det tänker jag inte tala mig om, men det här engagemanget, om det inte hade funnits där, hur hade det sett ut då?
Mm. Ja,
och man får förmoda att det gör någon nytta.
Ja, absolut. Men då måste man ju... men det är som att...
Men vad menar han? Att han tyckte ändå det var ett dåligt resultat trots engagemanget?
Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, men han sa ju det, att det här området är ju nu ett av Sveriges... hur många särskilt... det finns ju
63.
Ja, precis. Det finns ju utanförskapsområden och sen så finns det särskilt utsatta områden. Ja, det finns den absolut
högsta kategorin. De har tre nivåer, men det är 63 totalt.
Ja. Ja, men jag tror i den absolut översta kategorin så är det inte jättemånga. Det kanske är 15 eller något sånt där.
Ja, eller 20. Ja,
Och det här var ett av de områdena. Okay. Mm. Så att han menar ju på det, och det behöver inte ens sägas. Det har ju gått åt helvete.
Mm. Ja, enbart skolan kan ju inte råda runt om allting annat är kaos och folk springer utanför och skjuter. Alltså, då är det inte så konstigt om inte lärarna kan få ordning.
Nej, men samtidigt så det kanske är de elever han hade som just är de som springer runt
och skjuter. Jo. Mm.
Men det är lite intressant det här narrativet liksom som Katalys för fram nu faktiskt. Jag lyssnar nu på Sveriges Radio idag, det här eftersnacket efter regeringsbildningen, och förväntar mig att du skulle vara med där, men det blev en annan.
Ja, precis. Jag skulle vara med på länk, men de hade strul på men det var SVT det.
Ja, SVT, okej. Ja, då blev det fel i alla fall. Ja. Okej, men i alla fall. Och då är det någon från Katalys, inte Daniel Suonen, utan någon annan, som då tyckte att nej, men det är väl inte så konstigt att vi har de här gängproblemen nu, eftersom alliansen drog ner på alla resurser då till de här områdena under sina regler.
Hur jävla korkad får man vara?
Suonen är inte korkad.
Nej, men det här var inte Suonen, det här var någon annan.
Nej, men jag tror inte att de är korkade någon av dem. De är bara förbannat ohederliga och vägrar ta ansvar för den skit de har ställt.
Ja.
De är absolut inte korkade, men de tror kanske att andra är korkade.
Nej, och så sent, vi har ju tagit upp det flera gånger här på den. BRÅ kom ju med en rapport om bakgrund till bland kriminella, och när man räknar bort alla de här socioekonomiska faktorerna, utbildning, inkomst, så, då är det fortfarande dubbelt så många som är kriminella i de här invandrargrupperna som svenska befolkningen.
Mm. Men det hade varit lite intressant att min bekant då, eller det var första gången jag träffade honom, men att om han då hade fått träffa den här killen från Katalys och liksom den ena säger att nej, men de har haft så bra förutsättningar och bra lärare, mycket resurser, och sen säger han nej, men det är för att de har haft det så dåligt som de går runt och skjuter folk nu. Mm. Alltså de här världsbilderna, och den ena ändå levt i den här vardagen. Mm. Mm. Den andra sitter, jag vet inte, på Södermalm kanske och dricker latte. Ja.
Mm.
Och så kommer han på något argument för att han ska kunna fortsätta sitta där och dricka kaffe latte.
Ja, men det är precis. Det är ju där, där vi landar. Det här handlar inte om att man försöker se verkligheten och komma med förslag. Det här handlar om att man ser vad man själv eventuellt har gjort som är fel och hur man ska kunna komma på vill och spår.
Ja, för att dölja de
falska förklaringar till varför det är åt helvete. Och det är ju faktiskt lite samma, fast även om det inte är besläktat på det sättet, så är det är samma tänk som genusvetenskap inom citationstecken och frenologi, alltså skallmätning. Det är också, man utgår från någonting man vill, ska vara sant, och sen så forskar man utifrån det. Mm. Alltså journalistik eller åsiktsbildning som bygger på samma premiss. Mm. Alltså vi vill att det ska vara någon annans fel, och så kollar vi om vi hittar argument för det.
Ja.
Det är ju väldigt ohederligt, men det är ju sånt som sån här tankesmedier sysslar med.
Men det som är bra, det är ju att det finns människor och lärare och andra som är engagerade. Alltså, tänk om vi får en ny regering som gör någonting åt, framförallt från ordningsmaktens sida, det är där det måste börja. Men börja skapa ordning, då kan ju den här energin och engagemanget få utvecklingen att börja gå i rätt riktning. Mm. Så ur den synpunkten är det optimistiskt.
Ja, men sen är det också bra att man kan inte med liksom äran i behåll komma och säga att Sverige har lämnat de här människorna i sticket. För det kan man ju bara se på pappret.
Mm.
Hur mycket mer resurser har gått från de här skolorna visar vi skolor som inte har sådana problem. Ja, mycket mer, extremt mycket mer.
Ja, och om det är så att de har varit missgynnade, ja, men då gör vi tvärtom då. Så att alla bidrag som utanförskapsområdena fick under alliansregeringens tid, netto, de riktar vi nu till Östermalm, Djursholm, Lidingö.
De som har betalat.
Ja, precis. Ja. Mm. Och all den skatt som Östermalm, Djursholm, Lidingö har betalat in, det ska nu betalas av de här utanförskapsområdena. Vi gör så istället. För då innebär det att... Då
det är motsatsen mot vad Reinfeldt gjorde.
Ja.
Och då borde det funka.
Ja, det som kommer hända då, det är att Östermalmsbor kommer gå och skjuta varandra.
Ja, verkligen.
Och sen så kommer vi ju säga, då, jag bor inte där nu, men då kommer ju Östermalmsbor kommer säga att ja, men förklaringen är att vi fick så lite bidrag.
Mm.
Ja. Nej. Ja.
Nu ska vi säga det, du raljerar nu.
Ja, jag raljerar för jag är förbannad.
Vi är för jämlika behandling av alla människor.
Ja, och därför ur rättvisesynpunkt kan jag tycka att men nu har vi givit en massa pengar till dem under en massa år, och då får ju de ge tillbaka.
Jaha, du menar så.
Det är rättvist.
Ja. Nej, men framförallt är det ett bra sätt att raljera och slå hål på det här argumentet, därför att alla förstår ju att om man skulle göra så skulle det inte vara så att det utbröt skjutvapenvåld på Östermalm och Djursholm.
Nej, och utanförskapsområdena skulle inte ens ha förmåga att försörja resten av Sverige.
Nej.
Nej.
Det är tack vare att vi har haft en framgångsrikt näringsliv och framgångsrika arbetare, företagare och så vidare som har haft en hög skattekraft. Det är därför vi har kunnat...
Och gjort sin plikt.
Ja, det är därför vi har kunnat finansiera de här multikulti-projekten.
Mm.
Ja, det var faktiskt så lite roligt. Jag satt och skrev manus ganska sent igår och så fick inte jättemånga timmar i natt. Och tänkte, jag ska ta en tupplur innan jag åker hit. Så att jag ligger och lyssnar på den här sändningen från regeringsförklaringen på Sveriges Radio. Och så det var lite vanliga tugget liksom. Och så kom den här killen från Katalys in.
Då vaknar du.
Ja, jag blev klarvaken.
Puls
gick upp i 200.
Ja,
jag trodde du skulle säga att du somnade, att det var därför du blev så sen.
Nej,
jag vet att du hade annat.
Nej, det är inte en bra idé att lyssna på vänsteragitatorer när man ska sova.
Nej.
Miljöpartiets ansvar för onsdagshaveriet. Onsdagshaveriet är mitt påhittade ord. Jag syftar förstås på det som hände förra onsdagen.
Andra kallar det för superonsdagen.
Ja,
ja.
Okay. Haveri kanske är bättre än super ändå. Jag drar här väldigt, väldigt kort vad som hände. På morgonen höll Annie Lööf pressträff och sa då att Centern ska tolerera Magdalena Andersson, men rösta på sin egen budget. Magdalena Andersson tolereras därefter av riksdagen. Därefter så faller regeringens budget och istället vinner MKD-SD-budgeten. Och den här budgeten var faktiskt huvudalternativet eftersom den hade störst stöd i finansutskottet.
Ja.
Ja, lite snurrigt, men så var det. Eftersom Miljöpartiet vägrar att genomföra sverigedemokratiska förslag så lämnar de regeringen. Och ja, då har jag en enkel fråga här. Utgick Miljöpartiet ifrån att Annie Lööf ljög när hon sa att Centerpartiet skulle rösta på sin egen budget?
Jag tror att det var, talmannen har ju varit ovanligt öppenhjärtig och irriterad på att Miljöpartiet inte talade om att de tänkte avgå om budgeten föll. Mm. Men jag tror att det var ett taktiskt övervägande som både Magdalena Andersson och Miljöpartiet medvetet gjorde.
Jag tror också.
Att de förde talmannen bakom ryggen för att pressa Annie Lööf att genom att de inte sa någonting om det här Miljöpartiets krav, då släppte talmannen fram Magdalena Andersson till votering. Hon utsågs till Sveriges första, ja, ni vet allt det där. Då trodde de att det skulle bli jobbigt för Centerpartiet att rösta på ett sånt sätt att Magdalena Andersson föll. Mm. Så att de gjorde detta för att få Centerpartiet att stödja regeringens budget.
Självklart var det så.
Ja.
Och självklart har Magdalena sa ju i någon intervju att hon har fått frågan om hon är beredd att regera på den här budgeten.
Mm.
Eller om hon avser lämna in sitt entledigande om den skulle gå igenom. Och då har hon sagt nej. Alltså, det är en stor förändring i budgeten som vi har gjort, men det är inte en hel budget. Och det är ju ganska lätt för henne att retoriskt komma undan och säga att det här är ju en socialdemokratisk budget med justeringar av SD och KD.
Och jag tror till och med det kan vara skönt för sossarna att slippa den där familjeveckan.
Ja, exakt.
Man räddar ju sossarna från att driva igenom sina egna konstiga val.
Ja, exakt. Så att hon ljög ju för talmannen, men antagligen så sa hon inte, och jag vet också att MP kommer att tolerera det här.
Nej.
Utan hon svarade för sig, men hon klart hon förstod det och visste om det, att de tänkte lämna. Men jag tror deras plan var att Annie Lööf skulle stå med Svarte Petter, om hon nu, eller ja, plan A var att hon skulle ändra sig och faktiskt rösta på sossebudgeten. Plan B var att hon skulle få bära hundhuvudet om det sprack.
Mm.
Och det fick hon ju inte, och det beror ju delvis på att talmannen gick ut och var väldigt kritisk mot hur både Miljöpartiet och framförallt Magdalena Andersson hade skött samtalen med honom. För han förväntar sig ju, han är ju en liksom opartisk part i den meningen att han ska ju inte hålla på att förhandla med folk.
Han ska ju köra processen
och då behöver man vara öppen mot honom.
Mm.
Och för det är ju hans roll, och så fungerar det väldigt många demokratier, att talmannen är väldigt liksom formell och det är en processperson. Mm. Och därför så ska man också kunna säga exakt allt som det är till honom. Mm. Så han kan göra en bedömning av verkligheten innan han ställer folk inför prövning i kammaren eller budgetar.
Ja, och här var det väldigt enkelt. Hade han vetat det, då hade han ju gjort tvärtom. Att ha låtit budgeten gå till omröstning först och sen statsministeromröstning. Ja. Men då hade ju inte Miljöpartiet och Magdalena fått den här pressen på Centern.
Nej.
Nej, och nu är jag så där, en sån här person från den här dumma verkligheten.
Mm.
Och jag,
det är bra, tror jag.
Ja, och jag,
för en gång skulle det bra.
Ja. Tack. Och jag hänger upp mig på det här att alltså miljöpartisterna måste ju ha hört Annie Lööfs pressträff.
Ja, visst.
Mm.
Och i det läget, Att då liksom inte säga någonting till talmannen.
Mm.
Du, så här, vi hörde Annie Lööf här i morse. Det är helt sjukt. Hon tänker rösta på sin egen budget.
Ja.
Det här kommer helt...
Vilket är helt korkat.
Ja, det är fantastiskt. Ingenting.
Och i och med att hon gör det, om hon nu gör det, då kan inte vi, då är inte vi med i en regering.
Mm.
Eller säga det till Magdalena Andersson.
Mm.
Så att det
håller inte. Det är klart att det inte håller.
Nej.
De har använt väldigt, väldigt, väldigt mycket resurser för en teaterlek för att inte vara den som står med Svarte Petter.
Ja, precis, och försöka pressa igenom sin budget mot Annie Lööf, och istället har de blivit driftkuck i hela världen.
Ja.
Att Sverige valde en kvinnlig statsminister som fick avgå inom 7 timmar.
Jag såg någon internationell mem med det var en IKEA, ett IKEA-språk, och så stod det cabinet fast med ä.
Ja, ja.
Och så skulle man sätta ihop det. Det var svårt att sätta ihop det.
Ja, okay. Språket.
Och cabinet är ju samma sak också, som regering. Det är jätteroligt.
Ja.
Och så att de hade lagt till prickar över A1 var ju extra roligt.
Ja, just det, för att det ska synas att det är svenskt.
Ja, exakt.
Ja, apropå talmannen då, så har jag tagit ut ett citat från honom. Han blev intervjuad, tror jag, i någon public service-kanal.
Det tror jag har blivit flera gånger dessutom.
Ja, precis. Men, ja, exakt. Ja. Men jag vill bara nämna vad jag tog det ifrån.
Ja, jag vill bara poängtera att du inte ljög.
Ja. Ja. För en gångs skull. Så här i efterhand borde jag ha tydligare ställt frågan till Miljöpartiet. Men det här var så pass viktigt villkor att det borde ha lyfts fram till mig, säger talmannen då. Mm. Andreas Norlén. Och så står det vidare då. Att en talman öppet går ut och kritiserar ett enskilt partis agerande hör inte till vanligheterna. Andreas Norlén menar att han vill företräda alla partier i riksdagen, men att kritiken mot Miljöpartiet är befogad. Och så säger han vidare då. Jag tyckte att det som hände var så pass anmärkningsvärt och så pass förtroendeskadligt för hela det politiska systemet att det behövde kommentera det.
Mm. Ja,
det är helt sant.
Att det är anmärkningsvärt beror ju inte på att talmannen säger det, utan det är ju vad Miljöpartiet gör som är anmärkningsvärt.
Ja, exakt.
Och så han kommenterar det.
Det är vanligt att man ska bud, för han fick ju också kritik.
Ja.
Av mest från Miljöpartiet. Mm. Då, men så han sa en sak som är helt uppenbar, liksom, eller som är oantastligt korrekt att säga. Sluta skjuta budbärare. Ja,
och just därför att det handlar om en sån enkel processförändring som han skulle gjort, som vi sa här, att ta budgeten först och statsminister sen. Mm. Så det här var ju så lätt att undvika situationen för honom.
Jo, men verkligen. Nej, men ja... Bara, kan vi säga något mer om onsdagshaveriet eller super?
Nej, jag tycker det är intressant att Sosan och Miljöpartiet är beredd att skapa dålig image för Sverige i världen för att hålla på med sånt här taktikspel. Att de egna partierna kommer före landet.
Mm. Vi kan ju säga någonting också om den här... mandatfördelningen, för att om den kvarstår efter valet, då kvarstår ju också problematiken att vi har ett Centerparti som är vågmästare och som, om de inte byter fot nu då, så kommer de släppa fram socialdemokratiska ministrar, men tillåta då att konservativa budgetar, om man säger höger budgetar, går igenom.
Ja, men alltså det här, hela problemet för Annie Lööf har hela tiden varit att hon försöker förneka att Vänsterpartiet och Sverigedemokraternas röster räknas i riksdagen. Hon försöker förneka det genom att prata om breda mitten. Men det hon hela tiden upptäcker är ju att antingen får Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna inflytande. Eftersom de partiernas mandat självklart räknas. Så det är liksom hon lever i en låtsasvärld. Och resultatet är ju, som många påpekat, att Vänsterpartiet har ju nu gjort upp med regeringen. De har ju fått förhandla med regeringen. Och Sverigedemokraterna har fått igenom statsbudgeten. Så hon är ju faktiskt den som går i bräschen för att ge inflytande åt Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Med argumentet att de inte ska ha inflytande. Så det är så uppenbart galet, hela det upplägget. Så de måste ju göra någonting efter valet. För de kan ju inte hålla på och fortsätta så här.
Alternativet är väl att om Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gör upp om en budget, då kan ju de, nu har jag inte räknat mandaten här, men då kan det väl teoretiskt sett komma efter valet någorlunda i samma härad som MK och SD.
Alltså det är också det som många missar. Alla svenskar verkar gå mentalt med att Socialdemokraterna är fortfarande ett stort parti. Det är de inte. Alltså det är ju därför den här oppositionens budget gick igenom. Det är att regeringen och regeringspartierna är så mycket mindre än vad oppositionen är. Så att utan det är bara med Centern som man når upp i 175 mandat. Så att de måste ha Centern med på sin sida och Vänstern. Mm. Så att Annie Lööf måste välja, antingen göra upp med förslag som Vänsterpartiet får igenom eller som Sverigedemokraterna får igenom. Det finns inget alternativ.
Mm. Bra, då byter vi ämne. Nej, vi byter inte ämne, men vi går till en ny punkt i samma ämne nästan.
Men det är inte nu.
Bra, då ska vi se här. Då är det Magdalena Andersson kohandlade till sig makten med kurdisk kommunist.
Just! Ja, här har det blivit förvirring. Jag tyckte det var bra att Jimmie Åkesson tog upp det i röstförklaringen som det kallas då, innan statsministern omröstningen sker. Om man trycker på de här knapparna så får ju partierna tala om varför de gör som de gör. Och det, tyvärr har ju det blivit längre och längre om man ska dra hela valprogrammet.
Men det var inte så långt från Jimmie Åkesson.
Nej, jag ser det nu när jag skrivit ut det. Det var kort. Och då tog han ju upp det att den sista rösten, eller en av de sista rösterna för Magdalena Andersson är en röst som man köper genom att ingå en uppgörelse med riksdagens vilde, den här Kakavave. I denna uppgörelse lovar man att fördjupa sina kontakter med det kurdiska kommunistpartiet PYD. Och det är ett parti som står nära terroristorganisationen PKK, sa ju Jimmie Åkesson. Och det var ju sant. Nu blir det ju en liberal som också la ner sina röster. Mm. Så det blir två rösters marginal mellan oppositionens nej till Magdalena och de som släppte igenom.
Men det var väl fler röster va? För att det blev en massa avstår också va?
Ja, men när man slår ihop avstår och ja, då släpper man ju fram henne så att
ja,
säga.
Ja,
så det blir 176 som accepterar henne eller släpper fram henne så att säga. Mm. Istället för 175 som ju är då minimigrejen. Och den 175 var ju den här Kakavave. Och jag tycker det är helt viktigt att ta upp det. För det stod hon och gafflade om. Hon pratade ju nästan längst den här vilden.
Ja, det är ju alltid så.
Ja, och jag har sett massa kommentarer i sociala medier. Vad fan är det som händer? Vem är den här människan?
Jag fick en kommentar från när jag stod i kammaren, inte vid den här debaclet utan tidigare i somras, så fick jag en kommentar från en journalist bredvid mig, jag behöver inte nämna hans namn, men jag tror de flesta vet vem man är. Sa han så här att hon har verkligen gjort begreppet 15 minutes of fame till någonting helt annat. Och då sa jag, of shame.
Ja, nej, det är helt groteskt att höra henne göra sina personliga utläggningar. Ja. Och då var det ju det att hon hade begärt att regeringen skulle ha bättre kontakter med den här
kommunen. Ja, det framkommer sen.
Ja, det var ju varit offentligt. Mm. Så jag tycker det är helt rimligt att påpeka det, att det här regeringsunderlaget bygger på att man köper kommunistiska röster i utlandet, eller ja, genom kontakter med utlandet.
Exakt.
Ja, ska jag dra någonting kort innan informationsmässigt här? Jag vill bara lägga till en passus, för jag försökte ta reda på om liksom vilken typ av uppgörelse de hade gjort. Och då hade Socialdemokraterna lagt upp information på sin hemsida om det här. Mm. Och jag blev inte på det klara med om det var Socialdemokratiska partiet som skulle ha ett samarbete med PYD, eller om det var Sverige som skulle ha ett samarbete.
För sossar alltså, är det samma sak.
Ja, det är avskyvärt visst. Faktiskt. Ja, Linus.
Ja, men alltså hela den här historien är ju kantad av en massa, man måste förstå ganska mycket av det för att förstå att det är problematiskt. För vad är det som är, för det finns två ben i det här. Det ena är ju det här partiet och deras liksom ideologi och annat, för övrigt ihop med Kakabave. Hon kallar sig marxist. Mm. Och säger, jag är inte kommunist, jag är marxist. Men förlåt, men vad...
Ja. Han skrev kommunistiska manifest.
Ja, det är så här, jag är inte nazist, men jag är hitlerist.
Ja, exakt.
Kom igen.
Läste du min tanke?
Jag gör alltid det, därför jag alltid kan komma med så snabba snap på dig. Nej, men skämt åsido. Det är såklart problematiskt i sig, och det kan vi diskutera, men jag skulle ändå vilja så här, ta bort den faktorn.
Mm.
Och jag har pratat med Jimmie om det här både före och efter, och det problematiska, i första hand problematiska, det är att man köper en vilde på villkor av ett utländskt partis inflytande eller kontakter, alldeles oavsett det partiet.
Mm.
För det hade det varit liksom vi som gjorde det med Dansk Folkeparti, de är ju ett fullkomligt demokratiskt parti. Det är ingen som skulle ha liksom problem med dem på det sättet. Att kalla dem liksom extremister eller någonting, för det är de ju inte. Men de hade ju fortfarande haft synpunkter, för det är fullkomligt orimligt. Att vi säger, ja men okej, vi har en kille här som kan råka rösta fel. Men då ska ni skriva ett kontrakt med Dansk Folkeparti. Mm. Att de ska få vara med på en middag. Alltså det spelar ingen roll hur stort det är eller litet.
Nej, att regeringen binder sig till
detta. Det är en ett regeringsunderlag man skapar. Det är liksom inte, det är inte en utrikespolitisk debatt med någon liksom, vad heter det, letter of intention. Det är ingen avsiktsförklaring i något utrikespolitiskt sammanhang som man vill ha igenom eller något sånt, utan det är en regeringsbildning i Sverige.
Mm.
Det är den ena, alltså att separera det från allt annat. Det andra är att det här partiet kan beskyllas för att vara kommunister. Och inte, om inte annat så kan Kakabave göra det. Socialdemokraterna har ju gjort en väldigt stor sak genom historien om att de inte accepterar kommunister.
Mm.
De har, det är i princip blodiga strider som har utkämpats i Socialdemokratiska partiet i dess begynnelse för att just göra sig av med kommunister. Det gör det hela ännu mer problematiskt.
Mm.
Sen finns det då uppgifter om kollaboration mellan det här partiet och PKK. Och så där.
Mm.
Jag är inte säker på exakt hur det ser ut, men det spelar ingen roll. Och sen så det sista som grädde på moset är ju att det här är ju, om man tittar på, med lite bredare perspektiv och mångkulturalistkritiskt perspektiv, så är det här huvudlöst. Det sitter alltså en människa i Sveriges högsta beslutande organ, vilken har den enda prioriteten och lojaliteten till utlandet.
Mm.
Det är väldigt problematiskt. Alltså att svenska politiker ska företräda svenskar.
Mm.
Inget annat. Det var det jag ville ha sagt.
Nej, det är ju ett sorts landsförräderi kan man säga.
Ja, i alla fall ett tydligt avslöjande av var ens lojaliteter ligger. Det är, det är inte till för det. Sveriges riksdag är till för att stifta lagar så att vi i Sverige får det bättre. Sen kan de lagarna vara av utrikespolitisk karaktär, men det ska inte... Ja.
Men hennes svar då? Sverigedemokraterna hatar kurder.
Ja.
Alltså, det är så jävla larvigt och medierna går på det också.
Ja.
Alltså att man gör det till att om hon företräder de här intressena, så är det vi gör nu då när vi analyserar det, är att vi hatar henne. Det är ju agerandet som är helt förkastligt. Och det här måste man på något sätt knäcka, för det är ju så vänstern hela tiden gör, att de skickar tillbaks kränkthetskortet. Så fort de inte klarar av att stå upp för någonting så skickar de kränkthetskortet och förväntar sig att vinna debatten.
Mm.
Någonting måste ske nu så att vi blir av med det där, för det är så fruktansvärt fördummande.
Men just kurder är också ett synnerligen dåligt exempel om man vill säga att vi ger oss på etnicitet.
Mm.
Vi har ju kurdernas situation använder vi ofta. Jimmy gjorde det själv igår på Facebook, att alltså, givet att jag är nationalist så står jag ju upp för den generella idén om kurdernas rätt till autonomi i Kurdistan.
Mm.
Rakt ut skrev han det.
Mm.
Och det har ju sagts 1000 gånger.
Mm.
Det behöver inte sägas fler gånger tycker jag. Men sen också, jag tyckte han fick till en bra formulering, att han såg ju hela det här som att se det som ett påhopp på Kakabaves etnicitet är synnerligen dumt, okunnigt, ohederligt och respektlöst.
Mm.
Och det är det ju.
Ja.
Det är liksom inte... Det handlar inte om några riktiga saker, och media borde inte bara spinna vidare på det här direkt, utan kanske ställa lite motfrågor.
Mm.
Men skitsamma. Det var väldigt, väldigt patetiskt drag av Magdalena framförallt.
Ja, i alla fall, jag måste dra en parallell, en liknelse för Linus skull.
Mm.
Jag såg ett naturprogram för massa år sedan. Ja, precis. Och då var det från öknen någonstans där det handlade om någon orm som hade möss som föda.
Mm.
Men då hamnade den här ormen då hamnade i något typ gammal byggnad där de här mössen hade samlats i tusental. Och det var inte så att mössen anföll ormen, men ormen blev totalt paralyserad. Alltså egentligen bara var han ju på en jättebuffé.
Ja.
Han blev så paralyserad så att han liksom, han visste inte vad han skulle göra, så han ringde iväg liksom.
Ja.
Och så känner jag nu den här veckan. Egentligen älskar jag att argumentera emot dumma argument.
Mm.
Sådana här, typ som att SD hatar kurder.
Mm.
Men det var så mycket såna här idiotiska, fullkomligt huvudlösa uttalanden senaste veckan.
Ja.
Jag känner mig som den där ormen, du vet. Jag vet inte om jag ska ta vägen.
Du får göra som en sån opossum när de blir rädda.
Mm. Ja, gör de då.
Det är många, många sådana mindre djur som gör. De bara lägger sig på rygg och spelar döda.
Ja. Eller byter ämne. Nej, vi ska inte byta ämnen. Vi ska hålla oss kvar lite grann. Nej, men jag brukar ibland vända på situationen.
Så, ja, men tänk, med Dansk Folkeparti.
Ja, men det var inte riktigt, för då var det fortfarande i Sverige.
Ja.
Men däremot tänkte jag att du åker ner till Kurdistan, Linus. Och så bor du där i 30-40 år. ja, du lär dig inte kurdiska.
Jag har varit där så länge.
Ja, det måste du. Mm. I alla fall, du måste ponera att du bor där så länge.
Mm. Ja, okay. Ja, det kan jag.
Ja, och så lär du dig kurdiska lite knackigt sådär. Mm. Så kommer du in i parlamentet där, om de har något. Och så blir du våkmästare. Mm. Och så går du upp, ja, och så går du upp där på knackig kurdiska, eller vad de nu pratar. Och så säger du att ja, men jag kan släppa fram den här nya regeringen mot att Kurdistan hjälper mitt gamla parti hemma i Sverige, Sverigedemokraterna.
Mm.
Vänskapsförbund här.
Mm. Och, ja, ja, men det är exakt pengar. Det.
Ja. Och sen så är någon som på en kurd där som har bott där i generationer som säger att men du är ju svensk.
Mm.
Och så ska du då säga att du är rasist.
Mm. Ja, exakt så är det. Det är så absurt.
Det är så absurt, så man vet ju inte vilket ben man ska stå på.
Vi ska lägga till att det finns inget Kurdistan, utan kurder bor i Turkiet, Irak och Iran, men de vill bilda en egen nation.
Ja, fast det finns ett Kurdistan ändå, eftersom de vill det. Och det finns ju delar av det som kurderna betraktar som Kurdistan är ju relativt autonomt.
Ja, det är den delen i Irak. Ja, Irak, ja.
Mm. Habladja och, mm.
Och det här gällde ju de kurdiska delarna i Syrien, det här PYD, enligt vad jag kunde googla fram.
Och de har ju i sin tur, kurderna där har ju i sin tur, jag vill ändå ha det sagt, gjort en jävla, nu svor jag igen, fick jag det? Är det okej?
Okay? Ja, det är okej.
Okay. Mm. Insats mot IS.
Ja.
Och därför så har vi har ju, alltså, bara för att vi inte tycker att de inte ska påverka svensk regeringsbildning, så betyder inte det att vi tycker att allt som de har gjort är dåligt.
Nej, nej.
Alltså det är två helt...
Nej, helt det, men du, som du sa, det är helt, som nationalist är det helt rimligt att vara för att de som känner sig som en nation med samma språk och traditioner, att de skulle få bilda en nationalstat på de här... Men det vill ju inte varken Iran, Turkiet eller
framförallt
Irak.
Inte Turkiet.
Nej, Turkiet är ju väldigt hårda.
Mm. Mm. Ja, men den som är intresserad kan ju gå in och läsa om det här på internet. Och då kommer man ju fram till det att det var någon general i Obama-administrationen som uttryckte att vi ska inte lägga oss i syrisk inrikespolitik, så vi kan inte stötta PYD.
Mm.
Det var ju andra partier som fanns för några år sedan. Nu finns det ju bara det här PYD kvar då, av någon outgrundlig anledning. Hur kommer det sig att det bara finns ett enda parti i den här regionen?
Ja, Mellanöstern, det går inte att diskutera. För de skiftar färg, de är kameleonter beroende på hur styrkeförhållandena ser ut.
Mm.
Det var ju så IS blev till och IS föll ihop. Det var ju det att klanledarna i de här byarna, de bara sa, ja visst, vi stödjer IS när de kommer med sina... Liksom, det finns ju ingen anledning gå emot de som har starkare vapen, så att säga. Men så fort de såg en chans att stödja motståndsarméer som sköt ner dem, så hjälpte man ju dem då.
Ännu bättre exempel är väl Afghanistan.
Ja, det, precis. Ja,
det finns ingen chans att talibanerna tar över det här.
Nej, just det, sa Joe Biden, och så några veckor varsågod senare så... Den enda som hoppade Afghanistan var ju tydligen kungen, och han erkände då att det var 73 klaner eller någonting i Afghanistan, så han såg sig som medlare. Mm. Det var så han kunde behålla en sammanhållen nation, så att säga.
Mm.
Så vi ska, och det har vi ju lärt oss av andra händelser, att vi i väst ska inte lägga sig i hur de organiserar sig.
Nej.
Regeringsförklaringen, Dick, du har hela, vi spelar in på tisdag nu.
Så det var i förmiddags, ja, ja. Precis. Jo, nej, men det var ju några grejer som var intressanta där. Alltså dels så var det att Magdalena Andersson erkänner indirekt att gängkriminaliteten, skjutningarna och brottsutvecklingen har en kulturell orsak. Mm. Indirekt.
Hon skriver med väldigt märkliga ord, ja. Väldigt indirekt.
Hon skriver liksom, organiserad kriminalitet, citat, i ett samhälle med för stora klyftor och skillnader i livsvillkor, ekonomiska, språkliga och normativa.
Mm.
Så det är väldigt indirekt, men det kommer normativa i kultur.
De måste ju smyga in det i sin retorik.
Ja, så det. Och sen är det ju annat som är, och det är symbolen för att Morgan Johansson är kvar som justitieminister. Det är ju liksom verkligen beviset för att det här är ingen ny regering. Hon säger ju att det ska utredas om aktivitetskrav ska ställas för ekonomiska bidrag och språkkrav ska ställas för permanent uppehållstillstånd. Det borde man ju utrett för 20-30 år sedan.
Ja, man borde ha stängt invandringskranen från dysfunktionella länder för 20-30 år sedan. Ja. Det är där problemet är. Och jag blir, ibland blir jag liksom så här...
Tycker jag ganska ofta
upprörd. Jo, men ja, Ulla Andersson är en sån här person som jag kan knappt höra henne prata för det börjar liksom koka inom mig. Och nu tyvärr har Magdalena Andersson i och med den här regeringsförklaringen hamnat i den kategorin också. Mm. Hon ägnar ju liksom första 10 minuterna åt att gå hårt åt integrationsproblem och migrationsrelaterade problem.
Ja, i ord då. Ja, men i handling är det utredning. Vad fasiken betyder utredning?
Jo, men och jag tänker så här, men det är ju som att det står en pyroman precis har tänt på ett hus och så står där med liksom och agiterar, nu ska vi släcka elden. Mm. Det är oacceptabelt.
Ja, men man, alltså, pyton, man kommer hela tiden att tänka på dem och liksom...
Nu har vi ju redan börjat citera Jimmie Åkessons Facebook, så jag tänkte att jag kan göra det igen.
Kör på, Linus.
Under det att regeringsförklaringen faktiskt fortfarande pågick så skrev Jimmie en sammanfattning. Sen så finns det ett inlägg av Jimmie som är mycket längre om regeringsförklaringen ifall man vill ha den typen av detaljer. Men jag tyckte det var en ganska bra liksom, sammanfattning. På 10 månader ska vi försöka låtsas göra någonting åt de allvarliga problem som vi själva har ställt till de senaste 7 åren.
Mm. Exakt.
Det är ju precis det man säger. Mm. Vidare så är det ju så att det går ju knappt att höra skillnad på de här sosse... Löfven har ju också bara pratat om att de ska krossa gängen.
Just det.
Och det har ju inte hänt någonting.
Nej.
Däremot så det som undveks i väldigt hög utsträckning, eller totalt rättare sagt, det var ju bränslepriset,
ja, just det.
Kärnkraften och då elbristen.
Just det.
Och det är ju anmärkningsvärt. Mm. För att jag tror inte att att det är smart ens att undvika det.
Nej.
För att nu står och tippar här på krisbranten. De kommer ju starta igång, vi ska prata mer om det, men börja elda olja igen.
Ja, visst.
Så att, ja.
Nej, det är helt sant. Precis, ett bevis som jag tog upp i Riks här nu tidigare då, när hon säger att det är hårdare tag och vi skärpt lagar och bla bla bla. Så tittar jag på kriminalvården, antalet platser i fängelser och häkten. Hur ser utvecklingen ut där? Jo, det fanns 5 000 2009. 5 000. 2020 fanns det 4 500. Det har alltså minskat med 10 procentenheter.
Det är inte lediga du pratar om nu.
Nej, det totala antalet platser.
Jag förstår att det lediga minskar.
Totala antalet platser har alltså minskat under den här tiden när hon säger att vi har skärpt allting. Mm. Så avvecklar man kriminalvården alltså i princip. Nu såg jag att det finns en annan kurva för beläggning. Och där är då beläggningen nu högre än 100%. Mm. Och det är det han talar om, att det är dubbelsängar och så. Mm. Men det är alltså... Fortfarande är den där beläggningen är fortfarande mindre än de där 5 000 platserna som fanns 2009.
Så
utvecklingen är liksom avveckla insatsen mot kriminalitet är det som händer i verkligheten. Mm. Medan de står och gafflar att de gör något annat.
Jo, men de tror att fritidsgårdar är...
Ja, just det.
Men på riktigt, de tror ju det. På riktigt. Och jag håller med om att förebyggande åtgärder kan vara viktiga.
Ja,
men då är det ju för vad vi ska ha för situation om 20 år. Inte vad vi ska ha för situation innan valet.
Nej.
Och det är det hon behöver prestera nu. Mm. Problemet, eller det är inte ett problem, det är bra såklart för Sverige, är att hon styr på en sverigedemokratisk och MKD-budget där det finns mer resurser till rättsvårdande myndigheter och till polisen. Så att det lilla hon skulle eventuellt kunna åstadkomma, det är på grund av oss.
Mm. Just det, precis. Nej, men hade jag varit i hennes skor, då hade jag sagt att nu ska vi höja antalet platser på fängelse. Vi ska göra, liksom, se till att ha konkreta mål.
Alltså problemet är ju, de är ju en väldigt knivig sits. Och det gäller inte bara kriminaliteten, utan det gäller även... alltså bidragsberoende, migration i allmänhet. Att det är ju de väljarna som hon sen vill ha.
Ja,
det är väldigt svårt att säga vi ska gå in med trupp i utanförskapsområdena och bura in varenda jävel som begår brott. För då kommer de inte rösta på henne.
Nej, de som är bidragsberoende, det är ju en, de hedliga människorna i de här förorterna röstar ju inte på sossarna.
Det kanske de gör, och jag tror i någon utsträckning gör de nog det, vissa av dem. Men även om de gör det, och även om det rent logiskt borde vara att de är för vår linje, ja. så är det ju, det är ju så att det kommer krävas handfasta liksom aktioner mot de kriminella, ja. Och de kommer i sin tur vända det till att nu är de dumma mot förorten igen.
Nej, för det är ju så turordningen ser ut. Magdalena sa också att vi måste verka genom fotbollsföreningar och annat. Liksom. Jo, men
det kommer nog lösa saker.
Ja, det gör ju inte det, va? Eftersom man kan inte gå ut och vittna mot ett gäng med vapen och polisen inte existerar. Då blir man ju skjuten. Det är ju flera mord som har skett av vittnen. Va? Alltså, utan först måste ordningsmakten upprätta sin auktoritet. Det ordet vänstern avskyr. Auktoriteten över gator och torg måste polisen ha tillbaks. Då, när man har det, då kan andra civilsamhällesinsatser betyda väldigt mycket.
Man kan inte börja från andra hållet. Då, när man bygger en fritidsgård så blir det snabbt ett högkvarter för ett gäng.
Exakt. Va? Det är ju det de har sett till att göra nu med sin då, att auktoriteter ska brytas ner, normkritik och bla bla bla. Så förstör de ju alla förutsättningar för att skapa ordning så att människor som är hederliga vågar vittna. Det är ju därför tysthetskulturen finns. Därför att även om man ser ett mord och man är hederlig själv, vittnar man inte. För man vet att man själv blir skjuten. Eftersom polisen inte kan skydda en.
Jag pratade ju med den här polisdelegationen med de här namn och underskrifterna för några veckor sedan som kom till riksdagen och träffade inte alla partiledare men de flesta. De berättade om just det här. Att liksom det spelar ingen roll. Även de som man märker att de skulle vilja vittna, de gör inte.
Nej, men det är ju självbevarelsedrift.
Ja, det är klart.
Man vill ju inte själv, eller som någon i, nu kommer jag inte ihåg vilken stad, det var ju en hade bevittnat någonting och var, ett gäng var efter dem. Och så sköt de genom dörren och då sköt de ihjäl hans kusin. Alltså, vem vill vittna i ett sånt kaosartat samhälle som sossarna ställt till med? Självklart ingen.
Och sen vidare på samma tema då, invandring eller invandringsrelaterade problem, så vädjade hon till företagare att anställa folk inom landet istället för att ta hit arbetskraftsinvandring. Men det går ju att önsketänka, men alltså så länge som man öser bidrag över folk som inte arbetar så kommer inte de att arbeta.
Och så länge man har ett regelverk där det inte krävs några större omfattande, liksom, det krävs vare sig hög lön eller att man tillhör ett bristyrke för att få komma och jobba i Sverige, så kommer folk göra det. Ett raljant exempel är under Reinfeldt, när det kom människor för att de fick en anställning på McDonald's.
Ja, men till och med nu under pandemin, i början av pandemin förra sommaren, då var det brist på folk som plockade kolhuvuden.
Ja, men det är det jordbruket har problem med.
Ja, det är klart. Ja, och det handlar, alltså, är folk så inkompetenta, är de som är arbetslösa idag, är de så inkompetenta som inte klarar av att plocka kolhuvuden?
Nej, de får ju bidrag.
Exakt. Ja, det var en retorisk fråga.
Ja, jag trodde du undrade.
Ja. Nej, men det är ju det. Så länge de får bidrag, då går de inte ut på åkern och hjälper till. Nej.
Och det kan man förstå. Det var ju ett reportage med den somaliska kvinnan som jobbade i skogen trots att hon skulle fått mer pengar om hon inte gjorde det.
Just det.
Och det var ju ett jättebra exempel. Men tyvärr var hon nog bara den enda. Det är inte gott om sådana. Och någonstans så, det finns ju såklart en punkt där man förstår. Jag menar, var och en av oss skulle ju hellre vara hemma och få 2 miljoner per dygn än att jobba och få en vanlig lön. Någonstans. Sen var den här punkten går, självklart så ska det vara mycket mer lönsamt att jobba än att gå på bidrag. Alldeles oavsett. Därför att det har vi pratat om förut, att man har en massa omkostnader när man jobbar också.
Ja, men det är så här att när det gäller trängselskatten, ja, men då förstår vänstern ändå att ja, men om vi höjer trängselskatten så blir det mindre trafik.
Eller alkoholskatten eller tobaksskatten.
Ja, precis. Men ekonomiska incitament, det fungerar ju inte motsatt då, när det gäller att arbeta.
Nej, men det är för att alla vill jobba, enligt dem.
Ja, exakt.
Och det är inte sant.
Sen var det här med klimatet då. Och jag undrar lite grann, när jag lyssnade på det här, det var då det började koka lite grann. För jag undrar, alltså, är det tillåtet att kabla ut lögner från talarstolen?
Ja, sådana.
Ja, att vi står inför ett existentiellt hot. Mm. Alltså vi, ja, det är kanske 1% chans att jorden kommer under på grund av klimatförändringar och att människan orsakar det. Jag ska inte säga, men alltså det...
Ja, men då är det ett hot enligt henne.
Ja, jo, men då, kan jag, då kan jag lika gärna stå där om jag kommer dit någon gång. Du kanske kan göra det någon gång. Världen hotas av en komet.
Jo, men det är förmodligen större risk.
Ja, och därför måste vi börja härbärgera pengar här för en kometfond.
Mm. Ja, som, ja.
Ja, och sen så...
som jag har ensam tillgång till.
Ja, och sen
nej, men så är det ju. Ja. Jag vill inte spela ner klimathotet för mycket. Jag tycker snarare de här sunda rösterna som finns. Jag pratar mycket med Jessica Stegrud till exempel senaste tiden. Och det finns ju liksom, det finns ju sunda röster i klimatdebatten som har ungefär din utgångspunkt men kanske inte lika raljant, att det här måste ske på ett annat sätt. Det är ett problem, men vi måste ta tag i det på ett annat sätt, på ett sätt som inte gör att västvärlden helt dränerar sin egen kraft.
För det första måste du ha effekt ju.
Ja,
att pengarna används till sånt som har effekt, inte till att blåsa upp aktivisternas resor som försämrar miljön.
Vilket för oss för övrigt till nästa ämne. Ja.
Jo, men jag måste bara säga det att det, alltså, om man går till doktorn och sen så har man lite problem med hälsan. Mm.
Blodtryck.
Ja, man kanske röker och sådär. Det är inte, alltså, vi... Den läkaren som säger, du kommer dö. Du kommer dö.
Exakt.
Vad är det?
Du ska vara rädd.
Ja, du ska vara rädd.
Ja.
Vad inger den för respekt?
Det handlar inte om det.
Utan det är så här, nej, men du kanske ska sluta, men du måste sluta röka.
Ja.
Så här. Och gör du inte det, då kommer du dö i förtid. Men så här, nej, men du kommer dö imorgon. Alltså,
Nej, men jag håller med om det. Ja. Det är skamligt, skamlöst av hela västvärldens klimatlobby att köpa den här barnrumpans retorik. Mm. För det är ju det man har gjort.
Mm.
Att man ska vara rädd och man ska skämmas. Och, man ska, och då ersätter man ju, vi pratade om det tidigare, ersätter man ju religionen.
Ja.
Som alla har lämnat, även jag. Men jag har inte ersatt den med en jävla hittepårädsla. Utan jag ersätter den med sunt förnuft och en massa andra saker. Och har man ett sånt stort behov av andlig liksom botgörelse och tukt, då får man väl söka sitt samfund istället.
Mm. Ja. Ja, jag vill bara nämna ett ord om, eller några ord om en. om en av de nya ministrarna här som heter Khashayar Farmanbar. Det är en man. Kan jag
du kunde uttala
den. Ja, och han är från Nacka. Va?
Ja, han är från Nacka.
Just det.
Mm. Kunde uttala.
Känner du
honom? Nej, men det är referanier vi pratar om, eller?
Ja. Precis,
det är det.
BRF-iranier.
Uh-huh.
Och han... Nej, men jag har sett honom i verkligheten. Jag var med på en... men jag kände honom inte. Det var som svar på Dicks fråga.
Uh-huh.
Ja, det var inte för att skryta som jag nämnde det.
Okay.
Nej.
Jag blev impad i alla fall.
Ja. Nej, men i alla fall, det var församlingen i Saltsjöbaden som hade dragit ihop till en debatt mellan politiska företrädare inför valet 2018.
Mm.
Där var ju då Esa Öhr med från Sverigedemokraterna, och så var det Mats Gerdau från Moderaterna, och så var det den här Khashayar Farmanbar från Socialdemokraterna. Och den här Mats Gerdau anser jag vara en riktig BA-typ, som man sa förr. men vet BA-typ, det kanske Dick kan förklara.
Ja, det är det gamla betygssystemet, eller?
Ja, precis.
Det är underkänt, alltså.
Ja, eller på, det är väl, är det verkligen F, B, A, jag tror att det är en sån här medel...
Okej, medelmåtta.
Mm. Ja, precis. Mm. C var väl underkänt, kanske.
Ja, det var ju före min tid. Jag hade 1-5.
Ja, ja, en riktig, men det kommer från mina morföräldrar var ju folkskollärare. Så att, ja, men i alla fall, i jämförelse med den här Khashayar Farmanbar, så tycker jag att Mats Gerdau känns som värsta professorsämnet.
Oj, aha.
Men jag kan ha misstagit mig. Men det blir väl så när man sitter och pratar om jämställdhet och högre skatter och utanförskapsområden och sån här strukturell rasism och sådär. Då framställer man sig inte själv i bästa intellektuella dager. Så att jag har inte så högt förtroende för den här mannen.
Och han skulle vara energiminister nu.
Ja, och tydligen så jag läser här på Twitter att han är tydligen utbildad då inom någon form av radioteknik och inom den svenska militären faktiskt. Men enligt, och sen så har Socialdemokraterna citerat honom på Twitter då. Vi ska fortsätta minska klyftan mellan stad och land genom stora investeringar i bredbandsutbyggnaden. Alltså med all respekt för de människor som fortfarande sitter på 56 modem eller vad man säger, ute i, eller ADSL kanske nu för tiden, ADSL modem ute i obygden eller landsbygden, glesbygden vad det ordet jag letar efter. All respekt mot dem, men det är liksom inte där vi har problemen idag. Det är liksom Sveriges framtid står inte och faller med att vi inte har fiber i glesbygden. Utan nej, men, det vänta, är att energifrågorna.
Jo, men ja.
Då vi kommer in på energifrågan sen.
Mm. Ja, i och för sig. Det är en del av infrastrukturen. Mm.
Ja, ja, så att jag är bara... Liksom,
det, och vägarna. Det både vägarna och elnät är ju viktigare egentligen än bredbandet just nu.
Ja, just nu, precis. Jag menar, han tillträdde ju dagen efter att vi har haft de högsta elpriserna på 10 år. Mm. Så att jag, men i och för sig, det är väl bara bra om han inte har någon, något förtroende i energifrågor. För det innebär ju att det finns ju möjligheter för Mattias Bäckström att kliva fram här i valrörelsen.
Ja, just det.
Sverigedemokraternas kärnkraftsexpert. Det var bara det, men som jag hade min kommentar kring ministrar, men annars är det väl rätt mycket oförändrat, eller hur Dick?
Jo, precis, men det är en hel del nya namn också, men det är ganska, ja, det, den största nyheten är väl då att Mikael Damberg då flyttar från inrikesminister till finansminister. Så han blir finansminister. Och sen då att Carl-Peter Thorwaldsson, förre LO-ordförande, blir nu då näringsminister.
Just det, den var lite oväntad, tycker jag i alla fall.
Ja, också lite märkligt tycker jag. Men det får vi väl se. Det intressanta här är ju inte att det är nya namn. Det intressanta är inte så mycket gamla namn.
Ja,
på så tunga poster.
Ja, som är kvar. Ja. Jo, Morgan Johansson alltså, är ju...
Åkesson uttryckte sig väl i någonting i stil med att det trötta och faktiskt närmast ökända namn som är på tunga poster. Och det är Ygeman och det är Johansson.
Mm.
Och det är flera som ju rimligen av andra än inbitna socialdemokrater måste ses som närmast driftkuckus i alla fall. Några av dem i alla fall.
Ja.
Och det är ganska korkat. Nu är det väl, de har väl inte hur många som helst att sätta dit.
Nej.
Men det är ganska korkat om man vill signalera liksom ledningsbyte och spårbyte och sådär som de försöker nu. Att, ja, först har vi finansministern. Hon blir statsminister. Det var inte så mycket att göra åt. För henne själv i alla fall. Men sen så ska hon då inrätta ny ministär och då väljer hon personer som är fullkomligt Löfven-nedkladdade på väldigt tunga poster.
Ja, just det. Mm.
Sen är det en massa nya namn, men det är så här, ja, jag vet inte, bibliotekarieminister och ja.
Ja, det är ja, mindre.
Det är ju bara tömta.
Skämtar du med mig? Nej, det var skämt.
Jag kom inte på i stunden.
man upphör ju aldrig förvånas.
Nej.
Ja,
men å andra sidan, efter valet i höst här, när du har fått ta några pilsner med Jimmy och stuckit honom en ordentlig portfölj under bordet, så kommer det väl en hårdrocksminister, eller?
Ja, precis. Oscar Sjöstedt får ta den posten. och Jomshof får bli syntminister.
Mm.
Nej, men i alla fall, jag noterar det att vår nya digitaliseringsminister saknar Twitterkonto, eller så är det väldigt svårfunnet.
Mm. Jaha.
Det kan ju vara någonting att notera.
Ja,
så fruktansvärt nya grejer kan du inte begära att de ska ha koll på.
Nej. Jag menar det. Då frågar jag dig, Dick, genom att läsa upp en rubrik från Samtiden. Blir Magdalena Andersson en ny Ola Ullsten?
Ja. Korta svar. Nej, men det är ju den som har haft allra minst stöd i riksdagen när han blev statsminister 78. Ola Ullsten för Folkpartiet. Olof Palme bestämde sig för att försöka sabotera det borgerliga blocket då när kärnkraftsfrågan var gjorde att regeringen sprack, så släppte sossarna fram en ren folkpartiregering då med Ola Ullsten. Så det var 39 som röstade ja. Och så sen så lades det ner och röstades emot i övrigt. Då. Mm. Och nu var det 101 som röstade ja.
Kommer du ihåg det här? Mm.
Nej, det enda jag kommer ihåg från det året var att jag föddes.
Precis. Nej, så att det, och han, på den tiden var det ju mer så att en nyhet var lite rolig, för allting var ju liksom statsminister satt i 10-20 år och sådär. Så att det var lite roligt när det kom in och ny. Så att han gick upp till 18% för Folkpartiet under vintern där då. Och han satt ju också bara mindre än ett år till valet. Ju. Men sen då, när regeringen blev överkörd hela tiden, att varken Moderaterna och Centern eller sossarna hade någon anledning att värna om den regeringen.
Var det val 79 då?
Ja, så det var val på hösten 79. Och då blir det ju...
Jag minns inte det, även om jag vid tillfället var betydligt äldre än du.
Ja, just det, vid det tillfället. Ja. Ja.
Procentuellt.
Så att då sjönk ju Folkpartiet ihop och fick då en viss tillbakagång. Då. Mm.
Är det den vi fortfarande är inne i?
Ja, det kan man säga. Det kan man säga.
En viss tillbakagång sedan 1978.
Mm. Ja. Precis. Nej, så att det blir ju svårt där, och det är ju lite märkligt att Sverige har sådana här minoritetsregeringar då, som inte ens har stöd av en tredjedel av riksdagen. Liksom. Medan andra länder, men det är ju det att de har en annan grundlag, så de behöver ha stöd av en majoritet för att kunna regera. Och Finland, nu vet inte jag om de har kvar det, men förut var det så att Finlands budget krävdes 2/3 för att anta. Så därför försökte man eftersträva att 2/3 av riksdagen satt i regeringen för att få igenom budgeten.
Det är ganska intressant.
Det är ju för att de hade ju inbördeskrig. Ju. Mm. Så att de ville ha att det skulle vara en stor samling bakom det man gjorde. Och jag gillar inte det här att svenska folket är de som ska avgöra. Då vill man kunna avgöra inriktning på politiken som regeringen för. Och då kan man inte dutta med små skitregeringar, utan då ska det ju vara ett regeringsalternativ som söker majoritet i riksdagen och kan genomföra sin politik. Mm. Och så en opposition, och det håller ju på att bildas nu, som lätt kan få... Det var ju någon av dem som sa det, att det räcker med ett mandats ökning för oppositionen så kan man bilda regering. Mm. Och föra landet i en viss riktning som man talar om i valrörelsen innan valet och genomför efter valet. Mm. Men de här små duttregeringarna, de har ju alla möjligheter att säga, nej, men vi fick inte igenom det för vi kunde inte förhandla igenom det med andra partier. Liksom, att man får liksom ett alibi för att säga att vi skiter i folket.
Ja, men det är också en jag ska inte säga bevis, men en väldigt stark indikation i alla fall på att det kommer inte hända någonting med sossarnas alla utfästelser överhuvudtaget. Mm. De måste ju söka majoritet i varje enskilt fall nu. Mm. De har ju väldigt, väldigt tufft framför sig. De har ju, om vi i oppositionen tycker att ett förslag är dåligt, då måste de få med sig Centern
och
eller vänstern. Eller
nej,
båda.
Båda för att få 775. Mm.
För att få upp, ja, det är ju väldigt illa.
Mm.
De ligger i ett läge där de inte kan få igenom någonting.
Och det som framförallt Miljöpartiet då, vill profilera sig på nu, det är att stoppa sänkningen av bensinskatten.
Mm. Det är så jäkla smart alltså.
Det är förmodligen det som blir den stora frågan för den här regeringen.
Otroligt. 50 öre va?
Mm.
Ja,
ja alltså, det var ju, och det har väl vi som står bakom den budgeten varit tydliga med, att det är ju bara en början. Alltså vi kan inte hålla på och sänka med 50 öre. Vi måste sänka med mycket mer. Men det är också extrema kostnader.
Mm.
Men någonstans måste Sverige börja ta ansvar för det som är utanför tull i Stockholm, ja, Göteborg, visst, Malmö, ja, och andra större städer. Alla som inte kan ta liksom en promenad till jobbet eller bussen några kvarter lider ju oerhört under det här.
Mm.
Ja,
men... och oljepriserna är ju inte uppe i den nivån det var efter finanskrisen då, 2008. Ändå är bensinpriserna högre än vad det var då. Mm. Och det beror på att regeringen har höjt skatterna under tiden.
Och infört den reduktionsplikten.
Just det, precis. Så när internationella oljepriset har gått ner, då har regeringen passat på att höja skatten. Så nu är vi liksom... har världens högsta
pris. Ja, man kan ju inte jämföra med, om man nu som politiskt intresserad eller samhällsintresserad, man kan inte jämföra med vad det har kostat tidigare. Det är ju en korrekt analys, därför att oljepriset fluktuerar ju.
Ja.
Men man kan jämföra med andra länder. Mm. Hur ser det ut i andra länder? Mm. Och där sticker Sverige ut. Jag tror vi har dyrast diesel i hela världen.
Ja.
Så att det går inte att skylla på omvärldsfaktorer bara.
Nej, och då är det någon sorts straffbeskattning på de som bor så att man måste ha bil. Ja.
Mm. Mm. Och dessutom, de som har köpt elbil, de har ännu dyrare resor just nu.
Ja.
Om de måste tanka elbilen under de perioder då det kostar som mest. Mm. I alla fall.
Mm. Det är ju galet. Vi var inne på Magdalenas förmåga att regera ungefär.
Ja, just det.
Ungefär den frågeställningen. Men jag tror att i artikeln där så skrev du att Folkpartiet backade väl från valet innan 78 till 78. Ja.
Precis.
Vad tror du om, jag kommer inte ens ihåg vad Socialdemokraterna fick nu i valet 2018.
28,3. Ja. Och de har ju legat, nu opinionsmätningarna har de ju legat på runt 26. Ju. Mm. Utom under coronas inledningsskede, då stack de ju upp över 30. Men nu är de ju tillbaka till ungefär 26-27. Så att de ligger ju under valresultatet i de flesta opinionsmätningar.
Mm. Mm. Och vad skulle det betyda om det här nu blev ytterligare en belastning för dem opinionsmässigt?
Mm.
Då är de under 25%, och det är ju...
Precis, om de kommer ner där, för där har de ju dippat då när Mona Sahlin var i kris och när Juholt var i kris. Då har de som lägst varit nere runt 25-26, så att säga. Så går de under det under våren här nu, då kommer de ju vara i riktig panik.
Mm. Mm. Jo, eftersom de har ju, organisationen är ju så brutalt stor. Alltså om du bara ser partiet som sådan så är det ju stort. Men sen har ju alla andra liksom köttgrytor de har ställt ut i form av olika organisationer. Där är det ju, det är ju människor, stora grupper människors brödföre att Socialdemokraterna har makt.
Ja, precis. Studieförbunden, Hyresgästföreningen, fackföreningar, PRO. Det finns mängder med organisationer där, som har sossarna styr över.
Mm. Och därför blir desperationen antagligen tilltagande.
Mm.
Och det kan ju förhoppningsvis leda till något gott. Alltså när man inser att någonstans i ett sjunkande fartygsfärd mot botten så försvinner ju även råttorna från båten.
Mm.
Så att, vi får se.
Ja, de har hopat sig i Rinkeby nu, läste jag.
Mm.
En artikel i Expressen.
Just det. Mm.
Alltså riktiga råttor. Det var metaforiska
råttor. Ja. Ja. Jag såg att det var väldigt stora råttproblem. Och det kan det ju bli om man har en sophantering som inte tar hänsyn till andra, utan att man slänger saker med.
Ja.
Du menar en rasistisk sophantering?
Ja, råttorna är ju rasister.
Ja, att vi,
kanske bara på människor som inte är från Sverige.
Det svenska samhället går inte att plocka skräp runt husen där.
Nej, precis. Ja. Varför hade du gjort det på sistone?
Ja, kanske för att det... nej. Vi byter ämne där. Vad kommer de skenande elpriserna att få för konsekvenser?
Jag tror att jag har svaret.
Ja.
Höga elräkningar.
Ja, inte bara det faktiskt, för du, Erik, du tipsar ju om en bra artikel här. Jag kan bara dra det innan vi diskuterar det.
Ja.
Jan Blomgren är professor i kärnfysik och har skrivit en replik på någon som talade sig varm om vindkraften.
Mm.
Och han konstaterar då att på de ställena, sånt här älskar jag, som går på fakta, i Kalifornien i USA, där har man uppnått 30% vind- och solkraft. Resultatet är att elsystemet är fullständigt instabilt och man måste ha roterande bortkopplingar i delstaten. För elen räcker inte till alla hela tiden. Och det gäller också delstaten South Australia då, i Australien. De har uppe i De har inte nått upp i riktigt 30%, men nästan då. Och nu ska alltså Sverige upp i det. Och han pekar på att i Tyskland så har man alltså motsvarigheten till Svenska kraftnät stängt ner flera stora industrier nu under hösten här för att undvika total kollaps i Europas elförsörjningsnät eftersom Tyskland stänger ner kärnkraften. Mm. Alltså, så de här dårarna som håller på med klimatet nu och stänger ner kärnkraften, de orsakar totalt haveri i västvärlden i en sån oerhört viktig del som är elförsörjningen.
Han ger ju tre förslag till stabila kraftkällor. Mm. En var kärnkraft, andra var kol och eller kolgas, och tredje var också någon fossil grej, olja.
Ja, fyra möjligheter. Vattenkraften har vi ju, den är ju rätt stabil. Den är ju inte helt stabil, för det hänger ju på att det regnar. Men...
ja, den är långsiktigare cykler i alla fall.
Ja, precis. Mm. Nej, utan det är fossil gas, kol och kärnkraft.
Ja, just det. Mm.
Och det är ju det traditionella som har varit ju.
Mm.
Så att avveckla de här stabila energikällorna innan man har ett system som fungerar, ja, men är ju helt jävla korkat.
En av de här energikällorna är ju inte en växthusbov.
Mm.
Mm.
Det är ju en fossilfri... Alltså, uran är ju inte ett fossil. Nej. Det är döda djur.
Nej, det är ju...
Det är en isotop.
Ja.
Och det påverkar inte...
En metall kan man säga, va?
Ja, tror jag.
Ja.
Väldigt tung dessutom.
Ja, precis.
Det är därför man använder den i ammunition till stridsvagnar. Men det är en helt annan fråga. Alltså... Man kommer ju att komma till den slutsatsen att det här är väldigt bra med kärnkraft. Vi kör.
Mm.
Men då har man, precis som med, man till slut kom till insikten att det här med värnplikt var ju ganska bra ändå.
Mm.
Men det kom man på efter att man har avvecklat den, så det kostar ju väldigt mycket att bygga upp. Samma sak här, det kommer bli samma sak.
Mm.
Man kommer fatta att det här är ju, som vi har diskuterat massa gånger, det är ju bryggan från nu och framtiden då vi har löst de här problemen på ett mer effektivt sätt. Men det är fortfarande nu som gäller. Man kan inte drömma sig bort till någon utopi och sen tro att man ska införa den nu.
Nej.
Även om det skulle vara en utopi som alla var med på.
Precis. Nej, men det är ju det att man lägger ner Barsebäck då i Skåne och så avvecklar delar av Ringhals i Halland. Då har det blivit enorm elbrist i södra Sverige. Mm. Och då har man inte byggt kraftledningar som kan föra ner elen från andra delar av landet. Nej, det är helt galet. Och tänk om det blir såna här, det han då kallar det de har i Kalifornien då, alltså
roterande
nedstängningar. Mm. Tänk om vi måste införa det i Sverige. Mm. Och Magdalena Andersson ska stå där och förklara att det här är nödvändigt för vår klimatpolitik.
Idag har inte Umeå någon el.
Nej.
Lite jobbigt då för de som har liksom sitt hus uppvärmt med en luftvärmepump eller bergvärmepump, för det går ju på el.
Ja, ja, jo, nej, men jag märker det i min fritidshus. Det man är ju ännu mer beroende av el ute på landet än vad man är inne i stan.
Mm. Ja, visst, man har väl såklart lite fotogenlampor och en vedspis kanske, vilket man inte har i stan.
Nej,
du har ju fjärrvärme i stan.
Ja, exakt. Det, och gasspis har jag i lägenhet.
Är det fossilgas?
Det är stadsgas kallar de det, och jag vet inte vad det är för något.
Nej, men jag kan ju bara berätta för alla som... fundera på vad som kommer hända, och det som kommer hända är att de som har pengar, de kommer köpa sig dieselaggregat.
Mm. Just det.
Och så kommer de fixa
elen. De kommer dock inte ha råd med diesel.
Nej, de var innan de köpte diesel så var de rika. men alltså det är så här, allt sånt här när man liksom slår undan benen för samhället.
Ja, exakt.
Det kommer inte drabba dem på högst upp, utan det kommer drabba dem längst ner.
Det drabbar dem längst ner ekonomiskt, men det drabbar också dem på landsbygd extremt hårt.
Ja.
Ja, de kanske huggar ved.
Jo, men just den saken. Men jag menar i allmänhet, hela den här nedskärningen. Det är samma med de här, det finns ju synergieffekter mellan nedläggning av service på landsbygd och ökade bränslepriser. Alltså, det blir ju fler ärenden du måste köra per år som boende på landsbygd idag än det var för 10, 20, 30 år sedan. Därför att man lägger ner även service till.
Annan, just det.
Så att det blir ju på flera håll som man tar av kakan.
Mm. Och dessutom, jag hade på Ring P1 häromdagen. Jag kommer inte ihåg vem som var programledare då.
Men, det var inte Täppas, va?
Nej, det var det inte. Och då var det ju någon som sa just så här. Ja, men nu drar ju elpriserna iväg och det fungerar inte. Och Och så ska man ha ökat satsningar på elbilar. Hur ska detta gå ihop? Mm. Och då blir programledaren helt dödstyst. Ja. Jag tänkte det var en rätt bra bild av Sverige idag.
Ja, och det är den reaktionen som Jimmy gjorde också på regeringsförklaringen. För hon pratade ju väldigt mycket om elektrifieringen.
Ja, det gjorde hon kanske.
Ja, ja. Mm. Eller hon pratade om det i alla fall. Mm. Men det är ju då väldigt falskt att prata om elektrifiering samtidigt som man bär det tyngsta ansvaret som någon regering någonsin har burit för den frågan för en energikris, en elkris.
Mm. Men jag kommer osökt att tänka på den där kapten Klänning som pratade om feminism. Ja.
Just det.
Ja. Precis.
Eka lite ihåligt kan man säga.
Lite
hycklande till och med.
Ja, han har inte en föreläsningskarriär att vänta efter han kommer ut från fängelset.
Nej, och jag hoppas inte att Magdalena Andersson eller någon annan sosse för den delen har någon form av karriär heller efter sina värv. Men jo, i alla fall Kalifornien, jag tänkte bara nämna något om det. Där ligger de lite före oss då med vind och sol. Och
har ju dessutom sol.
Ja, men jag tänkte, har du bott i Kalifornien?
Jag har inte ens varit i Kalifornien.
Nej, och därför då kan inte du uttala
dig. Jo, i Kalifornien har jag varit. Men inte
Jag har nämligen bott där. Mm. Så att jag har rätt att uttala mig i enlighet med den här identitära...
Just det, shoot.
Ja, och jag har bott där. Och nu förekom du mig, Linus, men jag kan faktiskt bekräfta det, att det är ganska soligt där. Mm. Dessutom så skulle jag säga att det blåser mer än i Sverige. Mm. De här kraftiga vindarna, det är kanske våra höststormar kan leva upp till också, men då måste man ju stänga av de här vindkrafterna.
Just det.
Det får inte blåsa för mycket.
Nej. Det var för kallt.
Mm. Nej. Så
jag såg en jätterolig artikel om att det var något helikopterföretag som var jättestolta för de hade löst hur man skulle kunna avisa de här vindkraftverken på vintern. Alltså, en helikopter skulle flyga och bespruta de här med avisningsmedel.
Ja, just det. Jo, jag har sett bilder på det.
Mm. Alltså, förlåt, men helikoptrar går ju inte på el.
Nej.
Och det är tveksamt. Hur länge kommer den snurra innan den fryser igen?
Ja,
ska du åka kring en helikopter? Ja, det är så otroligt. Ja,
det är Gretas tankar bakom allt här i världen.
Ja.
Ja, jag har ju sig ett citat som jag tycker passar där, och det är att you should be ashamed of yourself.
Ja, de själva. Ja,
ja, exakt. Mm.
Ja,
det är ju bara att titta på de olika klimaten mellan länderna. Kalifornien har ju mycket, mycket bättre förutsättningar för sol och vindkraft än vad Sverige har.
Och de klarar det inte.
Nej. Så att det är ju... det är hårresande faktiskt. Vi får hoppas att den här nya energi- och digitaliseringsministern
från Nacka
slår näven i bordet.
Det kanske
efter att han har byggt ut bredbandet.
Det kanske finns någon bredbandsbaserad kraftöverföring som vi inte känner till ännu. En app.
Skicka el med det, just det.
Mm. Ja.
Se min avslut på den punkten.
Vill du säga något avslutande på förra punkten som jag precis sa? Ja. Gör det.
För jag sa ju inledningsvis att för frågan var ju vad kommer de skenande elpriserna få för konsekvenser, och då så sa jag högre elräkningar. Det var ju det som mest basala. Mm. Jag tänkte avsluta med det minst basala, det mest långtgående, och det är att vi kommer få ett regeringsskifte.
Just det. Mm. Det var lite grann det svaret jag hade velat höra på min fråga där.
Men du kan lyssna lite längre när du lyssnar på podden, så hör du efter jingen.
Ja. Det ska jag försöka komma ihåg faktiskt. Det var allt för den här onsdagen, men inte allt för den här veckan. Vi har kanske precis bara kommit halvvägs faktiskt in i spännande samtal. Nästa avsnitt kommer sändas på fredag, och då kommer vi prata om landsdagarna. Det var inte så mycket dramatik där vad jag har...
Nej, lite kul grejer finns det att prata om, och jag tänkte att vi kan redan nu lova att vi ska hålla liksom interna hur trevligt var det här och hur kul och sådär, lite kortfattat. Av den enkla anledningen att jag har väldigt liten behållning av att lyssna på hur kul någon annan har haft på något event.
Nej, just det. Nej, vi ska vara sakliga.
Ja, men jag tänkte
vi kan utlova väldigt sparsam navelskådning.
Och i och med att jag är yngst av oss tre så kanske ja, jag faktiskt får rollen av att anta då ungdomsförbundets linje i diverse frågor. Mm. Det kanske blir lite...
Det var väldigt passande. Mm. Ja. Så att om 10 månader så får jag göra det. Nej, tvärtom. För 10 månader sedan fick jag göra det då.
Då var jag din... Nej, det är relativ ålder vi pratar nu. Mm. Så att du kommer aldrig få ta rollen.
Nej, okay.
Du får kicka mig så får du ta in någon som är äldre. Mm. Vem det nu kan vara. Eller nu ska, skulle du kicka mig? Nej, förlåt. Det där var ju...
Det var freudianskt. Jag tror de förstod vad du menade. Mm.
Nu återstår det bara att säga tack och på återhörande.
Hej!
Hej!